Ja, oh, härligt. Det finns liksom en förväntan i luften, har jag känt i alla fall. Och inför den här förmiddagen och den här dagen som helhet. Och det vi har bett för nu, det vi har planerat. Vi försöker använda vårt förstånd så gott vi kan. Vi försöker använda det Gud har gett oss. Och liksom planera, tänka efter. Vi vill också lyssna in Gud och fråga honom vad han vill säga. Och inte hålla tillbaka, inte hålla igen, utan låta Gud få tala och verka. Och vi har varit en sån här ton. Ni vet att vi har egentligen två perioder per år som vi som kyrka lite extra både lyssnar in Gud och vill liksom vara på väg framåt in i vår framtid och ge till det, så att säga. Och det ena är det vi inleder nu, kan man säga, med vision som vi har på våren. Detta är liksom starten, kan man säga, på det. Och som vi följer upp då, som vi har nämnt om i mars med visionsgudstjänst och årsmöte. Och det andra är hjärta för huset på hösten. Där vi ger en extra insamling utöver det vanliga för att möjliggöra det vi upplever att Gud har talat till oss om. Och därför är det väldigt spännande, tycker jag, de här tillfällena att få lyssna in Gud. Att få höra vad är det han vill tala till oss, vad är det han leder oss in i. Och därför är jag glad att du är här idag. Och du kanske känner att men jag är inte medlem här. Nej, men då kanske det är dags att bli det. Eller du kanske inte liksom är med i den här kyrkan. Nej, men du är välkommen med. Så hela den här dagen, även det vi har sen med lunch och presentation. Det är för dig som vill vara en del av den här kyrkan. Eller du som bara är nyfiken. Du får också komma. Så vi är generösa inbjudan. Men jag vill återvända lite grann till, för det här som vi går in i eller presenterar idag, skulle man kunna säga egentligen tog sin början redan hösten 22. Hösten 2022, när vi fyllde 110 år, vi bytte namn till Betel, som betyder Guds hus. Vi vill att det ska vara mitt hus, ditt hus, vårt hus och Guds hus. Och vi proklamerade vid det här tillfället att det här ska inte vara bara en tid utav tillbakablickar, bara en tid utav nostalgi, utan en tid utav att gå in i någonting nytt. Och vi hade bibelord i Jesaja 54, så vi ska börja med att läsa det. Jesaja 54. Så vill jag påminna dig lite grann om, jag vet ju det att ni är inte så bra på att komma ihåg nämligen vad jag predikade. Jag tänkte att jag får fråga Martin här, minns du vad jag predikade till honom för 20 år sedan? Det minns du inte, va? Det var nog, det gör nog inte jag heller i och för sig. Men jo, det har jag. Jag har en predikodagbok faktiskt där jag skriver upp alla ämnen jag har predikat. Det är väldigt bra när man ska återvända till ställen också och predika, så man inte predikar samma sak igen. Tips från coachen. Men i alla fall, Jesaja 54, 2, 3 var det ordet vi hade med oss in i att kyrkan fyllde 110 år och det avstampet som vi tog där. Och det står så här: utvidga platsen för ditt tält. Spänn ut tältdukarna där du bor och håll inte tillbaka. Gör dina tältlinor långa och dina pluggar starka. För du ska breda ut dig åt både höger och vänster. Dina avkomlingar ska få hedningar som arv och på nytt befolka ödelagda städer. Wow. Vilket utmanande ord. Utvidga platsen, gör rum för fler. Rusta dig, det är också väldigt praktiskt. Gör tältlinorna långa, pluggarna starka. Spänn ut tältdukarna. Vi ska breda ut oss åt höger och vänster. Håll inte tillbaka. Och det är det som jag vill ha som rubrik idag. Håll inte tillbaka. Vi tror på en stor Gud. Vi tjänar en stor Gud. Och även om det fanns en viss Nietzsche som proklamerade det här för ett par hundra år sedan, vad det var, att Gud är död, så är det inte Nietzsche som bestämmer om Gud är död eller inte. Och det är inte heller våran tro på honom som avgör om han finns eller inte. Gud är inte beroende av dina och mina utlåtanden om honom. Han är nämligen upphöjd överallt. Han är himmelens och jordens skapare. Han sitter på tronen och han sände sin son Jesus Kristus att födas genom jungfru Maria, leva som en av oss och dö och ge ett fullkomligt offer på korset till syndernas förlåtelse och evigt liv och frälsning för hela mänskligheten i alla tider. Det är den guden vi samlas runt. Så låt oss inte hålla tillbaka. Låt oss inte tänka för litet. Låt oss inte, som jag gillar det som Caroline delade här på vår bönandakt härom, och även hon har sagt när vi samlas i församlingsledning, att vi ska inte ha kontroll. Vi ska ha koll. Vi ska ha ordning och reda. Vi ska sköta oss. Vi ska inte göra bort oss. Men vi ska inte ha kontroll i det att det inte finns något utrymme kvar för Gud att göra det han vill. Och det som vi talade ut när vi läste det här bibelordet, fyll 110 år, det var att vi är på väg in i en ny missionstid. En ny missionstid. Jag är så stolt över vår kyrka. Redan 1919 så antog vi vår första missionär. En inhemsk brasilianare som heter Climaco Bueno Asa, tror jag. Climaco heter han i alla fall. Bueno Asa, jo men jag är ganska säker på efternamn. Jag tittar efter Sören här, men han vinkar och ler och stämmer in här. Vi stämmer, Climaco Bueno Asa, vår första missionär. Och sedan dess har vi fått vara med och ta nya initiativ. Fått med och plantera nya kyrkor, bygga kapell runt om, både inom vår kommun och i andra kommuner. Men, och du vet, vi har fått vara med och döpa en massa människor. Vi har byggt byggnader och den här kyrkan bland annat. Men jag är så tacksam, lika tacksam som jag är för alla som har gått före. Lika hungrig är jag också på vad Gud har för det som ligger framför. För vi studerar inte bara historien. Vi konstaterar inte bara vad som har varit. Vi tackar Gud för det som har varit. Som vi sjöng den här sången vi har börjat sjunga nu. Jag älskar den här. Att vi får påminna oss om vad Gud har gjort för Maria, för Jakob, för Mose, för David. Och så får vi stå på hans trofasthet. Vi får titta tillbaka och se att samma Gud är verksam än idag. Han som gjorde det då vill göra det igen. En ny missionstid som vi upplever så tydligt att Gud kallar oss in i. Att frimodigt få gå in i de planer som han har. Att på nytt växa till nya platser. Att på nytt ta oss an stora omöjliga projekt. Att på nytt sträcka ut vår hand till den behövande. Att på nytt proklamera och predika det eviga Guds ordet som aldrig liksom kommer att förgås. Jesus säger att himmel och jord ska förgås, men mina ord, ditt ord ska aldrig förgå. Och det får vi predika igen. Och det får vi proklamera igen. Och vi får bjuda in till frälsning igen. Och vi får liksom fortsätta med det som varit kyrkans uppdrag och ärende i 2000 år. Inte ett nytt under solen. Vi håller på att läsa predikare nu i pastors, på tisdagsbönen här och de första två kapitlerna, det är inget uppmuntrande kan jag säga. Det är förgängligt och det är ingen nytta med något. Och inget nytt under solen och så vidare. Men det som Salomo som skriver in sig, det är ju att det som vi själva kan åstadkomma, det bleknar ganska snabbt. Det suddas ut, det blir liksom bara ett jagande efter vind. Men det som är evigt, det Gud har lagt ner, det Gud har för oss i framtiden, det är det vi ska gå efter. Okej, en ny missionstid. Förra våren när vi hade vision och framtidssöndag och visionsgudstjänst så talade vi om rätt tid. Tänk om det är rätt tid. Tänk om det är Guds tid. Tänk om det är så att vi upplever ett ögonblick just nu som är Guds tid, som är rätt tid. Bibeln har två stycken ord för tid. Det ena är kronos, känner vi igen från kronologi. Det som liksom följer, att dag följer på dag, månad på månad, år på år, årtionde på årtionde. Men det andra ordet för tid i Bibeln är kairos, som betyder, det rätta, det kritiska eller det lämpliga tillfället. Fokus är snarare på om det är rätt tid eller än om det är det som är planerat, förväntat eller kontrollerat. Det är liksom en kvalitativ tid. Och jag tror att vårt uppdrag som församling, som församlingsledning och pastorer är att lyssna in. Gud, är det rätt tid? Är det din tid, Gud? För om det är din tid, då vill vi inte missa det här fönstret. Då vill vi inte låta det liksom bara in ut i sanden. Jag upplever att vi ser en härlig tid av tillväxt och vi säger inte det för att skryta, utan det är bara ett konstaterande av faktum att så är det. Nej, men det är spännande, det är mycket som händer. Jag upplever att vi behöver göra det mesta av den kraft vi upplever att börja samlas i det här huset. Vi behöver förvalta det väl. och inte hålla igen, inte nöja oss, inte liksom slappna av, släppa av på takten, utan göra det mesta utav den tid som nu är. För tänk om det är rätt tid, tänk om det är Guds tid. Och så hade vi förra hösten när vi började veckla ut de här drömmarna, så mycket av det ska vi presentera vad vi tror är vägen fram i höstas. Så var mycket av det liksom fortfarande ett vitt ark, även om vi hade tankar och planer och bad och fundera och arbetsgrupper. Så var det i höstas på Hjärta Fruset, så var det fortfarande inte liksom helt klart vad vi skulle göra. Men vi talar om att oavsett vad det kommer bli, så tror vi att Gud vill göra långt mycket mer. Känner ni ett tema här eller? Det finns någonting som Gud håller på att förbereda oss för. Långt mycket mer. Vi visste inte då vad vi trodde att vi skulle liksom sätta ner spaden i backen och göra på det här sättet. Men vi ville förbereda oss för vad Gud har tänkt. Vi vill tro Gud om mer. Och naturligtvis inte bara för oss som kyrka, utan för vår värld. För våra familjer. För våra grannar. För våra städer. För våra region. Jag vill inte begränsa Gud. Jag vill leva ett liv som behöver Gud. Jag vill ha en tro på Gud som kräver en tro på Gud. Vad tråkigt att ha en tro på Gud där allting är planerat, allting är inboxat, allting är förklarat. Inget mysterium, inga frågetecken, inga liksom, allt är på plats. Var är Gud någonstans? Jag vill ha en tro på Gud som kräver en tro på Gud. Och vi behöver sätta så stora och frimodiga mål att om inte Gud gör ett mirakel så kommer det aldrig att gå. Då kommer det aldrig att bli så. För det är den typen av Gud vi tjänar. I början på året här så fick de olika samfundsledarna möjligheten att skriva en artikel i Dagen. Om vad man ville säga till liksom sitt eget samfund, men också till kristenheten i Sverige inför ett nytt år. Jag älskade Pelle Hörnmark som är ny ledare eller ny gammal ledare i Pingst. Han skrev någonting och framförallt en mening som var så otroligt stark. Han sa så här: folket i världen och i Sverige är räddare än någonsin. Och vad en rädd värld behöver är en orädd kyrka. Det är inget nytt under solen att det är tuffa tider. Det är snarare kyrkans normal mode. Det som är ovanligt är de tider i historien och de platser i historien där kyrkan har haft någon typ av majoritet. Det är ju liksom undantagstillstånd. Normalläget för kyrkan, det är att vara liksom en motkultur i det att man står för någonting annat än vad omgivande samhället gör. Normalläget för kyrkan är att få uppleva ett visst mått av förföljelse på grund av det vi står för och det vi tror på. Det är det normala. Och där det sker så ser vi att det hindrar inte evangeliet. Tvärtom så växer ofta evangeliet som allra starkast i de områden där kyrkan är förföljd och den upplever tuffa tag. Och jag tror inte det kommer bli lättare att vara kristen framöver. Jag tror inte det kommer bli lättare att predika Guds ord framöver. Jag tror inte det kommer bli lättare att kalla sig kristen och stå upp för det på sin arbetsplats eller i sin skola. I'm sorry, jag tror inte att det kommer bli det. Men vem sa att det skulle vara lätt? Men vi sjöng också att om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Om Gud bor i mig, vad skulle jag då frukta? Sen ska vi inte inta någon slags offerroll, offerkofta, alla tycker så illa om oss. Och liksom gå in med att folk tycker vi är konstiga, gå in med att folk är skeptiska. Är det nog ingen som vill ha det här, för vi är så konstiga, vi är så udda. Vi har haft ett sånt komplex i Pingst faktiskt genom vår historia, 110 år, att vi är liksom avskilda, vi är utanför samhället, vi lever vår egen lilla hörn. Och så har det ju varit till viss del. Men jag tror inte vi ska ta på oss den liksom offerkoftan eller exklusivitetströjan, utan vi ska vara stolta, vi ska vara trygga och vi ska vara frimodiga. Så i detta då, när vi har pratat nu då, som vi kommer berätta om detta med framtiden för vår byggnad, här vår huvudbyggnad. Vi har flera byggnader, det tackar vi Gud för på olika platser, men det här är på något sätt vår huvudbyggnad, moderskeppet, som blev 50 år här när vi fyllde 110 år. Någon tänkte någonting för 50-60 år sedan för att vi skulle kunna sitta där vi är idag. Att vi har en avbetald kyrka. Att vi har en central tomt. att vi har liksom möjlighet här att samlas och frimodigt kunna predika och liksom vara församling och möta människors behov. Någon tänkte då, vad tänker vi idag? Vad lämnar vi över till nästa generation? Och det säger sig självt, en byggnad som är 50 år, det börjar ta på vissa grejer och det börjar bli lite hål i avloppen och det börjar liksom, man kan trycka in fingret, det är väldigt bra ventilation i fönstren för det är liksom bara, tryck in ett finger så har du liksom öppna spjäll. Och, nej men ni förstår, det är inte självklart att en byggnad bara, det måste tas om hand. Så vi pratar om, vad gör vi för de kommande 50 åren? Vad lämnar vi till våra barn? Vad lämnar vi till våra barnbarn? Kommer det liksom vara en förvittrad kyrka som håller på att falla ihop? Eller kommer det vara någonting som är rustat för framtiden? Eller så kommer det vara någonting återigen som är liksom där de kan ta detta längre. Och sen när vi har pratat om detta så har vi också då liksom som vi berättar om det här med våra sociala arbete. Och så börjat inse att det här är ju inte varandras motsatser. Det har ju med varandra att göra. Men egentligen viktigare än att vad vi ska bygga för typ av byggnad är ju vad vi ska vara för typ av kyrka. Och vad tror vi att Gud leder oss in i? Och det är därför då som i detta processen så har vi som församlingsledning upplevt att men vi behöver ju staka ut liksom ett mål som då vi kan bygga en kyrka som möter de här målen och möter de här behoven. Och därför så har vi den här veckan bett utifrån 3 stycken mål som vi frimodigt skulle vilja tala ut och vi bjuder in alla oss att göra till våra egna. Och det var 3 saker som jag sa i stundens hetta här när vi fyllde 110 år. Jag fick feeling. Det var lite härligt. Det var lite liksom, man är lite gasad som när man fyller 110 år. Så sa jag där bara i förbifart mer eller mindre. Att tänk när vi fyller 120 år. Tänk om vi har en fördubblad kyrka. Tänk om vi har ett nytt år med flest antal döpta i vår historia. Tänk om vi har en nyinvigd kyrka när vi fyller 120 år. Och jag sa det där liksom, och så när vi då har samtalat och funderat kring detta. Men vad är det vi ska bygga för typ av byggnad? Vad är det vi ska gå in i för typ av arbete socialt? Vad är det vi egentligen är på väg någonstans? Vad kommer det kräva av oss som kyrka, av oss som organisation, av ledare, pastorer, hela församlingen? Och så har vi återvänt till de här 3 sakerna. Som jag talade ut där och då den 17 september 2022. Och så har vi prövat detta i bön. Kan det vara så att det där var kanske ett tilltal till oss? Att det var någonting som Gud faktiskt manar oss till? Och i de samtalen, i den bönen så har vi upplevt att ja, men vi tror det. Vi vill tala ut frimodiga mål här idag. Och det första är just detta att vi ska få se en fördubblad kyrka. På 10 år. Det låter ju lite svettigt. Men du vet, tänk om det är möjligt. Tänk om det är möjligt. Låt oss bara läsa lite snabbt. Vi ska ta en litet svep genom apostlagärningarna. Apostlagärningarna 2 ska vi börja i. Sen får du vara supersnabb om du vill bläddra med. Men det kommer gå undan här nu. Apostlagärningarna 2:41. Sen ska vi bara hoppa något kapitel fram och något kapitel fram. Så det är härligt att några bläddrar här. Och andra får läsa på skärmen. Det står så här, Apostlagärningarna 2:41. De som tog emot hans ord döptes. Och antalet lärjungar ökade den dagen med omkring 3000. Apostlagärningarna 2:47. Och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta. Apostlagärningarna 6 och vers 1. Vid den tiden när antalet lärjungar växte. Apostlagärningarna 8 och 12. Jag beundrar er som fortsätter att bläddra här, alltså det är härligt. Men när de nu trodde på Filippus som förkunnade evangeliet om Guds rike och Jesu Kristi namn döptes de, både män och kvinnor. Apostlagärningarna 9:31. Församlingen hade nu lugn och ro, hela Judén, Galileen och Samarien blev uppbyggd och levde i vördnad för Herren och växte genom den helige andes tröst och förmaning. Apostlagärningarna 10:45. De troende judarna som hade följt med Petrus häpnade över att den helige andes gåva blev utgjuten också över hedningarna, över oss. Apostlagärningarna 12:24. Guds ord hade framgång och spred sig allt mer. Apostlagärningarna 13:48. När hedningarna hörde detta blev de glada och prisade Herrens ord och kom till tro. Alla som var bestämda till evigt liv. Och sen hann jag inte längre för mötet var bara typ 35 minuter bort. Så jag måste ge tolkarna och bildtecknarna en chans här. Men ser du? Det är naturligt för Guds församling att växa. Det är onaturligt för Guds församling att gå tillbaka. Även om vi har fått ett mindset, inte minst i Sverige, att de flesta kyrkor minskar, det är det som är det normala. Så är inte det som är det normala för Guds församling. Guds församling är organisk. Guds församling har världens bästa budskap. Guds församling har övervunnit genom alla tider, kriser, krig och farsoter och pester och plågor och hela rubbet. Guds församling har spridit sig till världens olika hörn. Guds församling har fortsatt genom allt och växa och nå nya. Det vi inte gick in på här var flera av de här tillfällena där det blev tillväxt. Var det först motstånd, förföljelse som gjorde att Filippus gick till Samarien och där spreds evangeliet. Det är normalt för Guds församling att växa. Och 2011 så fick vi se början på ett skifte i våran församling. Efter att ha backat i 25 år liksom med medlemsantal, medelålder som har gått upp, dopsiffror som har gått ner, så började någonting hända. Och mellan 2011 och 2012 så växte vi, liksom ökade församlingens medlemmar nu då. Det medlemmar säger inte allt, det vet ni, men det säger någonting. Under de 10 åren fick vi öka med 79 medlemmar på 10 år. Efter att ha gått tillbaka i 25 år. Men mellan 2021 och 2023, alltså de sista 3 åren, så har vi ökat med 105 medlemmar på 3 år. Bara förra året fick vi växa med 48 medlemmar och självklart var en del i det att vi tog emot en församling i Götene och blev också Betel Götene. Men det var inte bara det så att säga. Så vad är det som säger att vi inte skulle kunna se att det här är en fortsatt kurva som inte bara är liksom linjär utan att det finns någonting exponentiellt? Come on! Känner mig som... Jag träffade Ulf Ekman här på minneskväll för förintelsen här i onsdagskväll på Livets Ord, han och Birgitta. Han har lite av det här i sig fortfarande kan jag säga. Så att det är väl det som smittar av sig lite grann. Man kan ta liksom grabben ur trosrörelsen, man kan inte ta trosrörelsen ur grabben som brukar säga. Så att det var, om det får lite sådana här idag så kommer det ifrån. Okej. Okay. Vad skulle det innebära för oss att ha dubbelt så många eller 3 gånger så många på gudstjänst varje söndag? Vad skulle krävas att vi skulle kunna ta emot 150 barn i kids varje söndag istället för som det nu kan vara ibland 70, 75, 80 barn? Vad skulle krävas för oss att resa upp 250 eller 300 ledare? Vad skulle krävas för oss att kunna hjälpa inte bara 300 plus människor i vårt sociala arbete utan 600 eller 1000 människor i vårt sociala arbete? Vad skulle behöva hända för att vi skulle kunna fortsätta nå ut digitalt till människor som aldrig har satt sin fot i en kyrka men som hittar Jesus, hittar tron genom YouTube, genom sociala medier som blir utrustade och får möta Jesus på det sättet i en rörelse idag. Människor som hittar tron och sen ofta församlingen. Men det börjar med att de hittar Jesus på YouTube, på TikTok och så vidare. Skulle vi kunna vara en del av det? Skulle vi kunna finnas i 4 städer istället för bara 2? Skulle vi kunna finnas i 5 städer? Vad är det som säger att det skulle vara omöjligt? Mm. Det vore spännande. Nytt år med flest antal döpta. Älskar dop. Vi ska ha dop senare idag. Och det står så här i Andra Korinthierbrevet 5 och 11. Andra Korinthierbrevet 5 och 11. Och vi kan bli upptagna med mycket som troende och som människor överlag. Vi kan ha våra särintressen och vi kan liksom ha grejer vi nördar in oss på. Vi kan ha grejer vi satsar mycket på. Men jag älskar vad Paulus säger så här. Det står Andra Korinthierbrevet 5 och 11. Vi vet alltså vad det är att frukta Herren. Okej, vad gör man då då? Om man vet vad det är att frukta Herren, vad gör man då? Att fruktas, det är ju att respektera, att vörda, att liksom ha en relation till Gud som innebär att Gud, du är Herre. Du är uppe, det är dig jag följer, inte vice versa. Vad innebär det? Jo, vi vet alltså vad det är att frukta Herren och därför försöker vi vinna människor. Jag älskar det. Låt oss aldrig tappa fokus på vad som är det viktigaste. Vi ska stå upp, vi ska liksom vara frimodiga, vi ska hjälpa, vi ska göra alla möjliga saker. Men det finns ingenting som är viktigare än att vinna människor för Jesus. Längst ner i vår vision så summeras hela vårt syfte. Det står så här att en kyrka som existerar för att hjälpa människor fram till ett förvandlat liv i mötet med Jesus. Det är vårt existensberättigande. Om vi slutar med det så kan vi lika gärna lägga ner. Då kan vi sälja det här och så delar vi ut det på alla medlemmar och så åker vi 2 veckor till Bahamas och vittnar för 2 personer i baren och sen så, nej, det ska vi inte göra. Vi ska fortsätta predika evangeliet. Vi ska vinna människor för Jesus. Och det betyder inte att de förlorar, om du trodde det. Utan det betyder att de vinner. För de får möta Jesus. 1931. Det enda året där vi har vuxit med fler antal medlemmar än vad vi gjorde 2023. Ett år till växte vi också 41. Men det beskrevs i vår årsberättelse, vår historia, som segerns år. Praise God. 1931. Segerns år. Va? Vet du vad? Då döpte vi 45 personer på ett och samma år. Jag tackar Gud för 1931. Det var i den gamla kyrkan som för övrigt tror jag precis hade fått en ny utbyggd kyrksal. Och så var det en otrolig tillväxt. Mellan 29 och 34 så har jag för mig att kyrkan men den tredubblades på 5 år. Otrolig tillväxt. Men vet du vad? Är det inte dags snart att vi får ett nytt år med flest antal döpta under ett och samma år? Förra året döpte vi 26 personer. Jag tackar Gud för varenda en av dem. Och ni vet att det är ingen tävling, men man vill ändå vinna människor för Kristus, eller hur? Det är ju det vi ska göra. Men det är inte fel med lite liksom helig vinnarinstinkt, va? Utan vi ska ju liksom springa loppet för att vinna segerkransen. Vi ska fullborda loppet, vi ska hålla tron och så vidare. Men framförallt så ska människor få möta Jesus i större utsträckning än vad vi någonsin har sett tidigare i församlingshistoria. All right, tiden den är underbar. Det är rätt tid. Kanske inte är kronostiden, men kairostiden är här. Så vi är här nu också. Det sista målet, en nyinvigd kyrka. Som sagt, återigen, vi tackar Gud för de som har gått före och byggt den här kyrkan. Med tro och med liksom finansiering och med sitt andlighet och svett. Och som trots att vissa tyckte det var väldigt, vad ska vara så här stor foyer. På den tiden då gick man bara in och hängde av sig jackan och gick in och satte sig och började säga Jesus och be och var redo för gudstjänst. Men man byggde en stor foyer tyckte man och nu tycker vi är alldeles för liten foyer. Det är så trångt där ute, det är härligt, men det blir högljutt och det är svårt att se människor och möta människor. Och kids som då var ofta på massa olika platser, man hade söndagsskola på 20 olika platser eller något i den stilen, som allra mest har vi haft det, i olika kvarterslokaler. Och nu så vill vi samla hela familjen i samma hus och då inser vi att det blir väldiga begränsningar om vi ska ta emot 80 barn här nere i vår församlingsvåning som ska funka till allt och inget. Eller det funkar till allt, men sådär. Så vad gör vi nu för att liksom lämna över någonting? Och som sagt, vi kommer berätta vad vi tror är det klokaste alternativet av de här två vi har undersökt. Om vi skulle nyetableras på en ny plats. Eller om vi ska rusta upp det här huset och bygga ut och göra någonting riktigt bra här. Kom tillbaka 13:30. Men i alla fall, det står så här Haggai 2, 8. Och nu vet alla ni som börjar bläddra, vart är Haggai? Det är före Sakarja, men vart är Sakarja? Före Malaki, men vart är Malaki? Det är sista boken i Gamla testamentet, så ganska lätt före Matteus. Okay. Matteus, Malaki, Sakarja, Haggai, kapitel 2. Jag älskar Haggai. Det är en underbar profetbok. Vissa av de här profetböckerna är ju, det är ganska tungt, om man ska vara helt ärlig. Men Haggai, wow. Det pratas så mycket om att rusta upp Guds hus på nytt. Att inte bara bo i egna panelade hus och hem och rotavdrag. Vad underbart, jag ska renovera, jag ska satsa, jag ska bygga pool, jag ska bygga det, jag ska köpa nytt, jag ska bygga större. Och så ligger Guds hus i någon slags 70-talsdimma och simmar. Typ så var Haggais budskap. Och så säger han så här, Haggai 2, vers 8-10. Jag ska skaka om alla hedna folk och alla folkens skatter ska komma hit. Jag ska fylla detta hus med härlighet, säger Herren Sebaot. Mitt är silvret och mitt är guldet, säger Herren Sebaot. Den kommande härligheten hos detta hus ska bli större än den förra, säger Herren Sebaot. Och på denna plats ska jag ge frid, säger Herren Sebaot. Vad blev det? 3 gånger om, 4 gånger om säger Herren Sebaot någonting. Sebaot betyder härskarornas Gud. Så om Herren Sebaot säger någonting, då är det som vi säger här i Västergötland, att tesakt gäller. Då är det bara att rätta sig i ledet. Har han sagt det, så är det så. Han talar både om att, vet du vad, det finns pengar, det finns ekonomi, det finns möjligheter. Var inte rädda för det. Men här ska vi bygga upp och den, Guds härlighet ska fylla våra mötesplatser, våra byggnader. I Götene, här i Skövde, i Fjärilskolan i Södra Ryd, kapellet i Skultorp, där vi kommer finnas i framtiden, så ska varje byggnad få vara en plats som är full av Guds härlighet. Och på denna plats ska jag ge frid. I Jesu namn. I Jesu namn. Vi börjar med att tala om att vi ska spänna ut tältdukarna, förlänga linorna, stärka pluggarna. Vi ska inte hålla tillbaka. Men vet du vad som är ännu mer viktigt? Det är att Gud gör detsamma. Att Gud sträcker ut sin hand. Att Gud talar från sin tron. Att den helige ande är mitt ibland oss när vi möts. Att Jesu namn sätter människor fria. Och vi ska läsa sista bibelord medan vi ställer oss upp tillsammans ifrån Apostlagärningarna 4. För nu har jag pratat mycket här om vad vi som kyrka drömmer om och ber Gud om och tror Gud om. Men ingenting av det kommer ske utan dig och mig. Och det här med Guds församling, det är så fantastiskt. Vi får vara med och ge. Vi får vara med och dela med oss. Vi får vara med och tjäna. Vi får ge av våra gåvor, av vår tid, av våra pengar. Men vi får alltid mer igen. Vi kan få ta emot. Och nu ska vi ha en stund här på slutet när vi vill be för dina behov. Vi vill be för ditt genombrott. Därför att samtidigt som vi proklamerar de här frimodiga planerna så har jag nåtts av ett antal tuffa besked under samma tid. Och jag tror inte det betyder att vi ska hålla igen på frimodigheten, utan det visar bara att det är ännu viktigare att vi verkligen gör detta. För människor brottas, människor lider, människor kämpar. Äktenskap knakar, relationer håller på att brista, sjukdom håller på att ta över. Socialen kanske inte kan hjälpa och människor vet inte hur de ska få sin ekonomi att gå ihop. Och de som längtar efter barn och de som har fått missfall. Det finns så mycket smärta. Och Gud duckar inte för det, han blundar inte för det. Och du ska inte ducka för det heller. Uttryck, gör som Jobb, gör som David. Vräk ur dig på Gud vad du känner. Han kan ta det. Han kanske inte kommer säga varför och hit och dit och ge en förklaringsmodell som är logisk. Men han kommer säga som han sa till Jobb. Vet du vad? Jag är större. Det här begränsar inte mig. Det här hindrar inte mig. Det här är inte slutet på vem jag är. Jag är större. Jag fanns för allt. Jag kommer finnas efter allt. Ni ser inte allt idag, men jag är densamme. Och jag ska hjälpa dig. Jag ska gripa in. Och i Apostlagärningarna 4:29, 30, hör, ni som är församlingsledare förresten, pastor, kan inte ni komma fram och ställa det här på första trappsteget här? Sprid ut det här från höger till vänster, så ska vi vara med. Förebedjarna också kan komma fram och vara med. Så ska vi vara med nu. Alldeles strax så är vi redo och be för er. Vi kommer ha en del små oljeflaskor. Om du vill att vi ska smörja dig med olja, så säger du bara det. Så vill vi be nu för dig, för ditt behov, för ditt genombrott, för ditt mirakel, för ditt helande. I Jesu namn. Apostlagärningarna 4:29, församlingen samlas och ber tillsammans och ropar till Gud. Och de säger: Herre, se hur de hotar oss. Trots all tillväxt så upplevde de förföljelse. Se hur de hotar oss. Hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt ord. Genom att du räcker ut din hand och låter helande tecken och under ske genom den helige tjänare Jesu namn. När de hade bett skakades platsen de var samlade. De uppfylldes alla av den helige ande och förkunnade Guds ord med frimodighet.